Ämnet för vår betraktelse här idag innebär egentligen den enda lösningen på alla de konflikter som finns i den här världen. Kärleken. Guds kärlek. Tänk dig om Israel och PLO till exempel skulle sätta sig ner, sträcka varandra händerna över förhandlingsbordet och säga förlåt för vad vi har gjort. En helt ny öppning skulle skapas. Tänk om de stridande parterna i Nordirland skulle säga förlåt till varandra. Tänk om Iran och Irak skulle säga förlåt. Vilken makt det skulle ligga i det ordet. Vilken möjlighet till förvandling. Om det är sant att det finns någonting som aldrig ska förgå, som vi har sagt i rubriceringen över den här gudstjänsten, det enda som aldrig förgår, så innebär det i sig själv ett starkt argument för att det finns någonting som är odödligt. Och det mest fantastiska och det mest underbara budskap som kan bringas och som vi idag ställs inför, det är att det som är odödligt, det är det vackraste och dyrbaraste som finns i mänsklighetens historia och existens, nämligen kärleken. Mitt i sin undervisning om de andliga nådegåvorna i första Korinthierbrevet så har Paulus nu stannat upp och anvisat en väg som är högre än alla andra vägar. Kärlekens väg. Och med mästerlig litterär, för att inte säga poetisk skönhet, så lovsjunger han den starkaste och samtidigt den skönaste makt som finns i hela universum. Kärlekens makt. Här ligger lösningen på alla de många problemen som fanns i församlingen i Korint. Vi har ju redan introducerat oss till det här kapitlet. Och vi har funnit att det består av tre huvuddelar. De första tre verserna, där visar Paulus på kärlekens överlägsna värde. Utan kärlek, säger han, så mister allt annat sitt värde. Endast om kärleken finns med som motivation, så har det någon betydelse med de andra nådegåvorna. I vers 4-7 så beskriver han hur kärleken manifesterar sig. Dess kännetecken. Och i de avslutande verserna som vi har läst idag, till sist kärlekens eviga bestående. Och vi behöver kanske repetera vad som avses med kärlek i det här sammanhanget. För att i det svenska språket så är det ett mycket missbrukat ord, som ni väl vet. Men i Nya testamentet så används ordet kärlek för en hjärtats attityd som består av en beredvillighet att vilja möta andra människors behov. Det är en gudomlig kärlek. Det är ingen framsuggererad kärlek, utan det är en inifrån kommande drivkraft som driver mig till att handla, att visa, att göra någonting för min medmänniska. Det är fråga om en kärlek som mera är grundad i viljan än i känslan. En kristen älskar inte i första hand därför att han har en varm känsla som tvingar honom, utan därför att Gud och Guds kärlek har påverkat hans vilja, att han är inställd på att älska sin nästa. Och vi är mitt uppe i genomgången av kärlekens kännetecken, det vill säga hur manifesterar sig den här kärleken. Och det intressanta är ju här att alla de här kännetecknen visar för oss att kärleken, den förblir okänd om den inte tar sig uttryck i form av handling eller någon påtaglig attityd i relation till medmänniskor. Kärleken är fördold så länge den inte tar sig uttryck. Man kan inte veta om den så länge den inte visar sig. Vi har talat om att kärleken är tålmodig, att den är god, att den inte avundas, att den inte är skrytsam eller uppblåst Och så kommer vi då till vers 5 i det här kapitlet. Kärleken är inte utmanande, står det där i den nya översättningen. I den gamla står det: kärleken skickar sig inte ohöviskt. Den uppträder inte taktlöst. Kärleken har inget behov av att få andra att rodna eller känna sig generade. Kärleken provocerar aldrig. Den retas inte. Kärleken har respekt för medmänniskan. Kärleken är faktiskt artig. Den är inte inställsam och smickrande eller fjäskig. Men den är artig i den bemärkelsen att den gärna visar medmänniskan vördnad och respekt. Och den vill att andra ska känna sig accepterade och värdefulla. I första Thessalonikerbrevets andra kapitel så beskriver Paulus med vilken attityd de tog sig an Thessalonikerna. Det står i 9:e versen: ja, av ömhet för er vill vi gärna ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv. Så kära hade ni blivit för oss. Beredskap till att till och med ge sitt eget liv. Kärleken, står det också i vers 5, är inte självisk. Den söker inte sitt eget. Jag läste igår en liten berättelse som grep mig om en flicka från slummen i New York som var handikappad. Hon kunde inte gå, men nu skulle hon i alla fall få genomgå en operation som skulle möjliggöra för henne kanske att kunna gå. Och den stora svåra operationen genomfördes. Men hon led så stora blodförluster att efter operationen så låg hon medvetslös. Och hastigt försökte man få tag i någon blodgivare, för hon hade mycket sällsynt blodgrupp. Man lyckades inte finna någon förrän man fick tag i hennes bror som frivilligt ställde upp. En 14-årig tuff tonåring ifrån slummen som var på kant med samhället på många olika sätt. Men han ställde upp och han la sig där i bädden och man fick sätta in nålen i venen i armen och tappa honom på blod. Och när det hela var över och blodet kunde överföras till hans medvetslösa syster så klappade honom överläkaren där berömmande på axeln. Men pojken, han hade inte alls förstått vad det här riktigt var frågan om, eller vad en blodtransfusion var för någonting. Så han sa: hur länge dröjer det innan jag dör? Han tänkte kanske några minuter, kanske någon timme. Han hade varit helt inställd på alltså att ställa upp för sin syster, medveten om, enligt hans uppfattning, att det skulle kosta honom livet. Men han hade gjort det. Ni får ta mitt blod, det innebär att jag dör, men min syster kommer att leva. Det visar någonting av den gudomliga kärleken. Det illustrerar egentligen vad Gud i Kristus Jesus har gjort för oss. Där gällde det verkligen att han gav sitt liv för oss, för att vi skulle få leva. Kärleken är inte självisk. Därför säger Johannes: vi ska till och med vara beredda, ja, vi är pliktiga att lägga ner vårt liv för bröderna och för systrarna i Kristus. Kärleken, den vakar inte över sitt eget. Kärleken söker inte sitt eget. Som de i Korint som ville dra trossyskon inför domstol för att få igenom sina egna rättigheter i vissa konflikter som man hade hamnat i. Men kärleken handlar inte så. Den försöker inte insistera på sina egna rättigheter till varje pris. Kärleken är nämligen mera upptagen med skyldigheter, med förpliktelser gentemot andra människor, än den är med egna rättigheter. Kärleken brukar inte de andliga nådegåvorna för egna syften, som man gjorde i Korint, utan ställer sina gåvor villigt till församlingens tjänst. Inte i syfte att glänsa, utan i syfte att andra ska få glädje av det. Vers 7. Förlåt, vers 5 fortfarande. Kärleken vill ingen något ont. Kanske en liten underlig översättning i förhållande till den gamla, där det står: kärleken brusar inte upp. Ja, det kommer före det, förlåt mig. Kärleken brusar inte upp, i den gamla står det: förtörnas inte, förbittras inte. Kärleken utövar lugn kontroll över temperamentet. Har du problem med det där, att snabbt brusa upp? Det är en vanlig mänsklig svaghet. Men när kärleken får kontroll över oss, så tar den också kontroll över det heta temperament som annars skulle skada medmänniskan. Men kärleken får inga vredesutbrott som i sin tur skadar eller sårar andra. Nej, kärleken vill ingen något ont, eller som det står i den gamla, hyser inte agg för en oförrätt skull. Kärleken lagrar inte på det onda som den utsätts för. Kärleken sitter inte och registrerar alla oförrätter för att sedan ha någonting att förbittras över och vara harmsen över. Kärleken för inte protokoll över alla oförrätter som den utsätts för. Vet du, kärleken lägger knappast märke till sånt. Och den har väldigt svårt att komma ihåg när den har blivit trampad på tårna. Människor som saknar den här kärleken har ett väldigt gott minne i det avseendet. Kommer väl ihåg varenda minsta lilla knuff och stick de har fått. En del är väldigt noga med sådana minnesanteckningar. Ja, de behöver inte ens anteckna det. De har memorerat det och kan snabbt rabbla upp det vid tillfälle som kommer. Redo att försvara sig. De ruvar över sina oförrätter och biter sig så fast vid dem att det till och med kan komma en dag då det är omöjligt för människan att längre kunna förlåta. Det är bittert. Men kärleken, den har dåligt minne när det gäller såna här saker. Den kommer inte ihåg andras fel så bra. Tänk vilken makt det här är, att kunna glömma sånt som vi helst av allt behöver glömma och bli befriade ifrån, för att kunna vara fria och gå vidare. Det är nyttigt att öva sig i sån här glömska. Jag är glömsk till min natur, men jag önskar att det gällde mer den här sortens glömska. Vers 6. Kärleken finner inte glädje i orätten. Den gläder sig inte över att höra någonting nedsättande i telefonen. Den gläder sig inte om någon annan misslyckas. Kärleken har ingen lust att lyssna till skvaller. Kärleken gläder sig aldrig när det onda har framgång. Den sörjer då. Kärleken sörjer över orättvisan, över onda tungor. Kärleken såras av sånt. Vad gläder sig då kärleken över? Ja, det står också i vers 6. Den gläds med sanningen. Kärleken har ingenting att dölja, förstår du. Så kärleken, den är så glad när sanningen segrar. Kärleken vet att den som går emot sanningen i längden är dömd att misslyckas. Kärleken älskar sanningen. Kärleken och sanningen gläder sig alltid tillsammans. De hör ihop, de är tvillingssyskon. Enäggstvillingar, skulle man kunna säga. Och kärlekens apostel, Johannes, han skriver i sitt tredje brev: jag har ingen större glädje än den att få höra att mina barn vandrar i sanningen. Vandra i sanningen. Då gläder sig kärleken. När vi vandrar i sanningen, inte i lögnen, inte i sveket, inte i hyckleriet, utan i öppenhet, ärlighet och sanning med varandra. Sanning utan kärlek kan bli kalla dogmer. Kärlek utan sanning kan faktiskt urarta till ren sentimentalitet. Vers 7. Kärleken bär allt. Den fördrar allt. Även besvikelser som kommer, även provoceranden, även irritation, även motstånd. Ja, kärleken till och med välsignar den som sparkar på den och förföljer den. Kärleken drar inte fram andras fel i ljuset. Den tiger hellre stilla. Den uthärdar hellre. Hat uppväcker trätor, står det i Ordspråksboken 10. Men kärlek skyler det som är brutet. Den har ingen lust i att dra fram gammalt groll och lyfta fram det för att skapa tvist igen. Nej, men hatet uppväcker trätor. Men kärleken skyler allt som är brutet. Den som skyler vad brutet är, han vill främja kärlek, står det i Ordspråksboken 17. Men den som river upp gammalt, han gör vänner oense. Kärleken låter det gamla vara glömt. Den ser framåt, optimistiskt, positivt. Vilken befrielse. Kärleken uthärdar allt. Den bär allt. Kärleken tror allt, står det nu också. Det betyder inte tror på ett blåögt sätt och naivt sätt. Men det betyder att kärleken, den är inte misstänksam till sin natur. Den är beredd att tro det bästa om människan. Kärleken försöker inte hitta orsaker till att tro det värsta om människan. Kärleken känner inte till några fördomar. Den har ingen aning om såna där antipatier. Den vet inga gränser som ras och samhällsklass och annat uppställer. Den vet inte om sånt. Den tar aldrig hänsyn till sånt. Kärleken är inte naiv, men i tveksamma fall så föredrar den ändå att vara generös i sina slutsatser, istället för att förhasta sig med sina misstankar. Och så öppnar den vägen för människor att våga komma fram. Kärleken skrämmer ingen med sin misstänksamhet. Vilken makt det ligger i kärleken. Den är sådan att när vi visar att vi tror på människan, ja, då bestämmer vi ofta hur människan blir. För det som vi visar att vi tror en människa om, det blir hon ofta. Om vi visar en människa förtroende, så blir hon ofta pålitlig. Men om vi visar misstänksamhet, så blir hon ofta opålitlig. Du har väl hört om gumman som sa till tjuven som hon kom på hemma i sitt hus när han var som bäst uppe i sin yrkesutövning. Med silver och allt vad det var i vardagsrummet. Och hon tyckte han såg så mager och eländig ut. Så hon gick fram till honom och sa: kan jag inte få bjud på lite mat innan du går? Och han kom ju alldeles av sig. Och när han så småningom hade avslutat sin kaffetår med smörgås där, så hade han ju ingen lust att ta matsilvret med sig. Kärleken hade förvandlat honom. Den där timmen mitt i natt. Eller som en av mina lärare brukar berätta om. I femte klass så var han den största busen av alla. Han var så omöjlig så att lärarinnan till sist fick binda honom vid stolen under lektionen för att han åtminstone skulle sitta still. Det var länge sedan. Och han hade ett väldigt dåligt rykte på hela skolan, i hela kollegiet. Men när han kom upp i sjätte klass så fick han en ny lärare. En lång lärarinna. Och hon gick fram till honom: jaså, är det du? Jag har hört en massa saker om dig. Ja, tänkte han. Nu är det dags igen. Men, tillade hon, jag tror inte ett enda ord. Jag tror inte ett enda ord. Och kan du tänka dig, han fick sån lust att behaga denna lärarinna. Det är för att hon trodde på honom. Att han inte under hela året ställde till med något problem. Han kom i tid. Han ställde upp. Han sprang ärenden. Han gjorde allt för att behaga henne. Han vill inte svika hennes tro på honom. Hur många människor har vi förlorat för Kristi sak? Därför att vi inte haft kärlekens förmåga att se bakom ytan som ibland har varit lite skrovlig. Kärlekens förmåga att tro på människan har en oerhörd makt att förvandla. Men ibland är det faktiskt så att det till och med saknas alla skäl till att tro det bästa om någon. Vet du vad kärleken gör då? Jo, då står det, den hoppas allting. Den ger inte upp då heller. Den hoppas ändå på det bästa. För kärleken finns det inga hopplösa fall. Jag citerar Harald Olsson här, som har skrivit om det här kapitlet på modern svenska. Och han säger, med tanke på den här versen, jag skulle vilja likna kärleken vid den kraft som driver en mor till en alkoholiserad son att svälja alla oförrätter och glömma all misshandel hon fått utstå. Och för varje gång som sonen uppriktigt försöker resa sig ur förfallet, så tror hon på honom och handlar därefter. Och hon hoppas att allt vad han säger till henne är sant, även om hon vet att det mesta inte håller. Hon uthärdar allt gång på gång. Och en dag så händer det fantastiska. Hennes son lyckas resa sig ur sitt förfall. Och kärleken har segrat. En mor som trodde på sin son. När inget fanns som angav skäl för hennes tro, då hoppades hon ändå och trodde. Och det där hoppet som man såg hos sin mor, det var den enda motiv och den enda kraft och den enda hopp han hade att leva på. Och till slut räckte det att resa honom upp ur träsket. Men mina vänner, när till och med hoppet slås i bitar, för det gör det ibland, så står kärleken ändå kvar. Och som det står här, uthärdar allt. Uthärdar allt. Kärleken kan bära saker som ingen annan kraft kan bära. Den kan bära inte bara sina egna bördor. Den kan också bära andras bördor. Inte i passiv resignation, utan faktiskt med något av en triumferande lovsång mitt i eländet. För den vet att Gud, den högsta av alla, han är kärlek och han har sagt, jag ska aldrig lämna dig eller övergiva dig. Kärleken kan därför uthärda under de svåraste besvikelser. När hoppet har slagits i bitar, då står kärleken kvar och uthärdar. Då frågar jag, finns det något problem? Kan det finnas något problem i församlingen som inte kärleken skulle kunna vara lösningen på? Kritiklusta, negativ kritik, lust och kritiskhet, det tycker jag är någonting av det mest destruktiva som kan finnas i en församling. Negativ kritik, det är precis som en kraft som äter upp en inifrån. Den tar energi, inspiration bort ifrån församlingskroppen. Den är förödande och ödeläggande. Kärleken är precis raka motsatsen. Den för till församlingskroppen uppbyggelse, tro, hopp, energi, kraft, generositet, accepterande. En atmosfär där man känner, här vill jag vara med. Även om man ser brister, kärleken ger kraft att arbeta vidare. Har du tänkt vad skönt det är att se in i en människas kärleksfulla ögon bara? Det ger hopp. Det ger nytt mod. Och jag sa förra gången att inför det här året så skulle min önskan vara att vi fördjupades i kärleken till varandra. Kärleken driver ut räddhåga. Vi behöver inte vara rädda för varandra. Gå och passa på varandra. Vi kan slappna av och vara naturliga. Det är inte i första hand nådegåvorna som gör oss lik Jesus. Vad är det då? Jo, att vi älskar varandra. Så avslutar han nu från vers 8-13 detta kapitel med att tala om kärlekens slutliga seger. Återigen så för han in jämförelsen med de andliga nådegåvorna. Han har tidigare visat på att om jag saknar kärlek, ja, då spelar det ingen roll hur stora gåvor jag har eller hur stora offer jag kan prestera. Inför Gud blir det bara som ett värdelöst spektakel, ett skrammel, ett oväsen. Nu visar han på kärlekens överlägsna värde i förhållande till de andliga nådegåvorna, i det att kärleken, till skillnad från dem, aldrig kommer att förgå utan alltid kommer att bestå. Kärleken upphör aldrig. Den förgår aldrig. Det grekiska verbet betyder egentligen falla eller falla till marken, precis som en blommas vissnande kronblad dalar ner och lägger sig på marken. Men kärleken, den bär inga vissnande kronblad. Kärleken känner ingen höst. Kärleken vet inte om något bortdöende eller försvinnande. Det är en evig makt. Kärleken är evig och förgänglighetens makter rår inte på kärleken. Höga visan, kapitel 8. Ty kärleken är stark såsom döden, dess trängtan obetvinglig såsom dödsriket. Dess glöd är såsom eldens glöd, en Herrens låga är den. Det största vatten förmå ej utsläcka kärleken. Strömmar kan inte fördränka den. Om någon vill giva alla ägodelar i sitt hus för kärleken, så skulle han ändå bli för smått. Kärleken är universums starkaste makt. Den kan inte övervinnas av någon eller något. Kärleken är odödlig och evig, till skillnad från de andliga nådegåvorna, som korinterna ju var så angelägna om att få briljera med, imponera med. Profetians gåva, den kanske främsta av de andliga nådegåvorna, den ska försvinna. Den ska förgå. Tungotalets gåva, den kanske mest eftertraktade gåvan i församlingen i Korint, eftersom den var den mest kanske spektakulära. Den var så märklig och så uppenbar. Den gåvan ska tystna. Den ska ta slut. Kunskapens gåva, som tydligen hade uppblåst så många i Korint, så att de trodde att de var någonting för att de hade kunskap, den gåvan ska försvinna. Men varför då? Så svarar han i vers 9. Jo, därför att de här gåvorna, de tillhör det ofullständiga och det som är av övergående natur. De andliga nådegåvorna har till syfte att tjäna församlingen endast i den här tiden, i den här tidsåldern, för att möta församlingens nuvarande behov när vi ännu är kvar i ett bristfälligt tillstånd. Nådgåvorna är till för församlingen medan den ännu är kvar på jorden, men det ska den ju inte alltid vara. de andliga nådegåvorna, är alltså någonting som ska försvinna. De är av övergående natur. Kärleken däremot, den går inte över. Den försvinner inte. Den stannar kvar. Det kan även uttryckas så här: andens gåvor kommer att förgå, men andens frukter kommer att bestå. Att kärleken förbliver betyder att alla dess yttringar kommer att fortsätta att manifestera sig även i den himmelska världen. Sådan vi har lärt känna kärleken i den här världen, sådan kommer den att fortsätta att vara. Och det måste ju vara underbart. Vilken framtid att se fram emot. Och så står det i Efesierbrevet 2 att Guds syfte med oss i tidsåldrar som kommer är att bevisa godhet, kärlek mot oss i Jesus Kristus. Det är vad som väntar församlingen. I den himmelska världen sitter kärleken på tronen i suverän triumf. Hatet har förlorat. Avundsamheten har förlorat. Orättvisan, själviskheten, bitterheten, arrogansen, prestigen, maktbegäret har förlorat trots alla sina kanoner. Men kärleken har segrat. Fast den gick ganska tyst genom tiden. De andliga nådegåvorna, de är ju i sig själva fullkomliga. Det är inte det att Paulus vill förringa dem. Det är fullkomliga skänker från Gud. Men de måste ju gå och användas så att säga genom bristfälliga mänskliga kanaler. Därför blir till och med utövandet av de andliga nådegåvorna någonting ofullkomligt. Det har någonting bristfälligt över sig, även det. Vår kunskap, vers 9, är ett styckeverk. Den är begränsad. Även om vi äger kunskapens andliga nådegåva och har vårt sinne upplyst av den helige ande, så förmår vi bara ana en del av verkligheten, av den fulla verkligheten. Vi kommer aldrig fram till den fulla kunskapen i detta livet. Till och med Paulus, som ju hade så övermåttan höga uppenbarelser, som han säger själv i andra Korinthierbrevet 12, konstaterar ödmjukt att hans kunskap, vår kunskap, bara ett styckeverk, någonting begränsat. En liten varning: var alltid försiktig med människor som menar sig ha fått tillgång till särskild uppenbarelse, som har fått särskilda uppenbarelser från Herren. Var försiktig med sådana. Jag träffade på en ung man i Bangladesh en gång som sa att han var apostel, som kallade Paulus brev för barnmat. Nu gäller det att lyssna till honom istället liksom. För när vi har börjat ana något av Guds sanningar, om vi verkligen har börjat ana någonting av Guds stora sanningar, då kan det bara leda till en enda sak: ödmjukhet och tillbedjan. Bibliotek världen över är fyllda med teologisk litteratur. Hyllmetrar, för att inte säga hyllkilometrar. Vet du vad det är? Ett styckeverk. Ett styckeverk. Paulus, som också ägde profetians gåva och hade fått nåden att bli en kanal för Guds uppenbarelse till oss människor, så att vi idag äger 13 nytestamentliga brev skrivna av honom, innehållande en oerhörd skatt, Guds ord till den kristna församlingen. Ändå säger han: vårt profeterande, det är ett styckeverk det. Det är någonting begränsat det. Han vill inte på något sätt förringa det hela, men i förhållande till det kommande, till det fullkomliga, så framstår det så som någonting klart ofullständigt. Kunskapen och profetian är användbara och nödvändiga i den här tiden, precis som ljus är nödvändiga för att lysa upp mörkret. Men när den eviga morgonen har grytt, då behövs ju inga ljus längre. Då bor vi i Guds uppenbarelse. Då bor vi i fullkomligheten. I himlen behövs inte längre det profetiska ordet. I himlen behövs inte längre kunskapens gåva. I himlen behövs inte längre tungotalets gåva. Då ska vi alla tala samma himmelska tungomål. Språkförbistringens förbannelse för evigt avlyft. Vers 10-11 illustrerar nu de här sanningarna. Först med hjälp av en människas personlighetsutveckling. Sedan med hjälp av en spegelbilds karaktär. Han säger, det nuvarande, till exempel de andliga nådegåvorna då, det är det ofullständiga. Och det kan jämföras med det tillkommande, fullkomliga. På samma sätt som barnaålderns omogna stadium kan jämföras med mannaålderns mognhet. Församlingens tid på jorden kan liknas vid ett omoget barnstadium. Fast en del av oss ibland tycker vi är ganska duktiga. Vi är bara barn. Barnstadium är vi på. För att föra oss till större andlig mognad dock, så har Gud givit oss de andliga nådegåvorna. Han vill vi ska växa nämligen. Men endast när det fullkomliga kommer till oss, och lägg märke till att det står så, vers 10, när det fullkomliga kommer, det är inte att vi kommer till fullkomlighet, utan det fullkomliga kommer till oss. När Kristus uppenbarar sig, när han kommer tillbaka, när vi får se honom sådan han är, det är först då som Guds slutliga och högsta syften med oss kommer att vara förverkligade. För det är först då som vi ska likbildas med Kristus. Vi är nu Guds barn, även om vi är här i ett bristfälligt tillstånd. Men när han uppenbaras, då ska vi bli honom lika, står det. För då ska vi få se honom sådan han är. Då har församlingen nått sin slutliga mognad. Än så länge ser vi bara så som i en spegel, eller en gåtfull spegelbild. Ja, men det är väl inte så dumt, för vi har ju en ganska bra bild i en spegel, eller hur? Men då ska du komma ihåg att det var inte den moderna spegeln som Paulus kunde tala om, utan det var antikens speglar. Förresten, Korint var berömd för sin spegeltillverkning. Men de speglarna bestod av en blankpolerad metallyta. Och när man såg sig i den metallytan, så återgav den bara en suddig, ganska dimmig reflektion. Och det var ganska svårt faktiskt att klart avgöra vem spegelbilden tillhörde. Så suddig var den. Det var en ofullständig reflektion. Det framgick inte klart vilken verklighet som återspeglades. Så är det med vår kunskap. I det här livet är den ofullständig. Den grundar sig bara på en dimmig reflektion. Ja, det är sant att hela skapelsen vittnar och reflekterar Guds väsen. Men skapelsen finns där med syndafallets konsekvenser och talar inte längre ett tydligt språk om Gud. Förgängelsens förbannelse finns där. Djungelns lag finns där. Det är en dimmig reflektion av den evige guden. Guds ordet som vi läser är en klar uppenbarelse, och Jesu Kristi person i historien är en fullkomlig uppenbarelse av vem Gud är. Men problemet är att vi inte har förmåga att greppa om det på ett fullständigt sätt, så som fallen mänsklighet. Vi kan ha sann kunskap om Gud, men den förblir ofullständig. Och vad vi än må kunna se, så är det fortfarande bara en reflektion, inte verkligheten ännu. Men en dag, säger Paulus, en dag ska vi få se ansikte mot ansikte. Vi ska både se och bli sedda. Ja, vi ska se Gud sådan han är. Redan nu så känner ju Gud oss till fullo. Men inte förrän då ska vi börja känna Gud så som han känner oss. Och vi inbjuds att lära känna honom så långt det är möjligt för hans barn att lära känna honom. Kristus har bett för oss: Fader, jag vill att det jag är, där ska också de vara som du har gett mig, för att de ska se min härlighet. Vilken underbar upplevelse det här ska bli. Har vi inte rätt att försöka känna in den liksom? Och sjunga med Lydia Littell: Halleluja, var tvivel försvunnit. Aldrig mer ska jag stapla och falla. Jag ser, jag är framme. Tänk när en gång det töcken har försvunnit som över detta livet breder sig. När evighetens sköna dag upprunnit och himmelskt solljus flödar på min stig. Tänk när en gång med obeslöjat öga jag honom ser som här jag trodde på. Vilken ljuvlig överraskning jag tror det ska innebära. Vi har sett guldmedaljörernas glädjeyra när de ramlat över mållinjen där nere i Sarajevo dessa dagar. Men det är ingenting mot den glädje Guds barn ska uppleva när de når målet för sin tro. Ser att det var en verklighet. Och kasta sig i hans armar och prisa honom för frälsningens slutseger. Då kommer det tillfälliga, det övergående, det ofullständiga aldrig mer att behövas, naturligtvis inte. Och så har Paulus då genom detta velat få korinterna och velat få oss att koncentrera oss på och prioritera det som till sist ändå är det enda viktiga, det enda som betyder någonting, det största, det enda som ska bestå. Och nu ger han sin slutsummering i vers 13. Så blir det då beståndande. Dessa tre, ingenting annat. Tron, hoppet, kärleken. Något överraskande kommer han in med tron och hoppet här också. Skulle inte tron vändas i åskådning? Skulle inte hoppet vändas i förverkligandet? Jo, naturligtvis. Men tydligen så kommer även i den himmelska världen tron och hoppet att behövas, fast i annan form så att säga. Tron kommer att fortsätta att vara ett uttryck för vår förtröstan på Gud evigheten igenom. Hoppet, tror jag, kommer att vara ett uttryck för vår förväntan på att lära känna honom ännu bättre, att få veta ännu mer av hans gudomliga härlighetsmajestät. En ständig förväntan att mer återstår att upptäcka i Guds himmel. Men vilken form tron och hoppet nu än kommer att ta i den eviga världen, så kommer dock kärleken att förbli oförändrad till sin natur, även när den nått sin fullbordan. Därför kärleken, den är störst. Kärleken är roten till hoppet och tron. Den tror ju alltid. Den hoppas ju allting. Kärleken är störst därför att den riktar sig ju till andra. Tron och hoppet är ju mera min egen angelägenhet så att säga. Men kärleken, den är alltid utåtriktande. Tron och hoppet är inställda på att få se, få ta emot, få greppa om. Kärleken är inställd på att öppna och ge. Tron och hoppet är mera en mänsklig erfarenhet. Kärleken, den är gudomlig. För Gud är kärlek. Och Guds högsta syften är fullbordade med oss den dag då vi är fyllda med hans kärlek. Man kan vara en god kristen utan att ha profetians gåva. Man kan vara en god kristen utan att ha kunskapens gåva. Utan att ha tungotalets gåva. Men man kan inte vara en god kristen utan att vara fylld med Guds kärlek. Därför inleds det 14 kapitlet som behandlar nådegåvorna också i fortsättningen med uppmaningen: sträva efter kärleken. Följ kärlekens väg. En kristen som älskar är en mogen kristen. Det är det enda som ska bestå. Nu vet vi det än en gång. När allting annat är över, då kommer just kärleken att sitta där triumferande på tronen. Då har hatet fått ge vika för evigt. Då har ondskan för evigt förlorat. I den här tiden så inregistrerar hatet och ondskan sina tillfälliga triumfer. Men de är kortvariga. De är övergående. Vad är det då som ska bestå? Kärleken. Vad är det som har makten i ditt liv? Det som har makten i ditt liv kommer att avgöra om du är en vinnare eller en förlorare. Om du idag bär på hat, du är en förlorare.